Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdottir.
Och jag heter Amelia Ingman.
Och det här är vårt 16:e avsnitt.
Men innan vi drar igång idag så tänkte vi faktiskt ta upp lite feedback som vi har fått från er.
Ja.
Nu är det ju så att både jag och Assa har tydligen svårt för pronomen.
Alltså jag kan skylla på att jag kommer från Island.
Jag kan skylla på att jag kommer från Halland. Jag vet inte om det är dialektalt eller om jag bara inte kan pronomen.
Ja, men vi har fått några av er som har kommenterat på det här. Och vi har suttit på Google nu och försökt lära oss vad det är vi säger fel. Och vi försöker förbättra oss. Ni får hålla ut.
Sen så tror vi också att det kan ligga någonting i att vi läser mycket engelska artiklar eller kollar på engelska dokumentärer. Och när man då översätter till svenska så lätt att det slinker med något fel då i hur man böjer.
Ja, men precis. Står det his så blir det lätt hans istället för sin. Vi uppskattar er feedback. Vi vill ju bli så bra som möjligt.
Ja, det var bara det lilla vi ville säga. Och sen så har vi ju som vanligt alla våra uppmaningar. Följ oss på Instagram, näraogatpodd. Facebook, även där, Nära ögat podd.
In och ge 5 stjärnor.
Jättegärna.
Kanske en snäll kommentar.
Ja, men precis. Då blir vi alltid jätteglada. Men med det sagt, ska vi köra igång eller?
Vi kör igång. Börjar du?
Yes. Idag så hade jag tänkt berätta om William Moult. Och detta är ett tips som vi har fått från Vanne. Så tack så jättemycket för tipset. Och jag har själv sett detta dyka upp i mitt Facebookflöde en hel del gånger. Så jag vet inte om det är en snackis just nu. Så du får hojta till om du känner igen dessa.
Mm.
Men innan jag drar igång så vill jag också bara varna för att det här fallet innehåller ett dödsfall. Och mina källor är BBC, Vice, Today och CTV News. Och jag ska som sagt prata om William Moult. Men jag kommer börja den här historien med att berätta om Jerry Newman. Jerry bor i Florida och han jobbar för skoldistriktet i Palm Beach County på transportavdelningen. Hans jobb innefattar bland annat att studera skolbussarnas rutter för att optimera och göra dem så säkra som möjligt. Och i hans arbete så brukar han använda sig av Google Maps för att se hur skolorna är belägna i förhållande till var eleverna bor. Sen brukar han även klicka sig fram och gå med sån här street view och då följa vägarna som skolbarnen normalt sett skulle ta till skolan för att se då hur säkert det är för barnen, exempelvis om de är tvungna att gå längs med en trafikerad väg och så vidare. Och han använde sig av Google Maps dagligen i sitt arbete.
Vilket speciellt jobb.
Ja, verkligen.
Eller, det är ett jobb man inte trodde fanns.
Nej, jag har i alla fall inte hört talas om det innan.
Nej.
I augusti 2019 så får Jerry ett mejl från rektorn på Polo Park mellanstadieskola. Rektorn vill att Jerry ska se över skolans bussrutt och Jerry känner genast igen namnet på skolan. Hans ex-flickväns 2 barn går nämligen där. Jerrys ex-flickvän heter Erica och de var tillsammans i ungefär 2 år och även om de idag inte längre är ett par så har de väldigt bra kontakt med varandra. När Jerry slår in adressen för Polo Park så ser han att skolan ligger väldigt nära Ericas hus. Och han börjar då låtsas som att han ska ta sig hem till Erica från skolan och börja då gå längs med Google Maps. Han hade på satellitvyn och liksom drog sig fram genom kartan. När han var framme vid Ericas hus så märkte han något väldigt konstigt. Det ser ut som att det ligger något i den konstgjorda dammen som är intill hennes hem. Och han tycker det ser ut som att det skulle kunna vara en bil. Och han börjar jämföra det här objektet med parkerade bilar i närheten för att avgöra om storleken stämmer. Och ifall det skulle kunna vara en bil som han har sett. Och Jerry bestämmer sig för att skicka ett sms till Erica och ber henne gå ut i trädgården för att kolla om hon kan se ifall det är någonting i dammen. Och han skickar även med en screenshot på kartan där han menar att man kan se bilen. Erica trodde först att han skojade med henne och att han försökte dra något dåligt skämt, typ gömmer du bilar i trädgården. Men hon går ut för att kolla och vattnet i dammen är väldigt grumligt och hon försöker men hon kan inte se någon bil. Så hon går då över till hennes granne, Barry Fay, för att se om han kanske kan hjälpa henne. Barrys tomt ligger nämligen precis intill dammen där Jerry menar att bilen skulle ligga. Erica visar honom satellitbilden, men Barry tror inte att det är något. Och de går tillsammans ut för att kolla, men ingen av dem kunde se något när de tittar ner i vattnet. Så de ber ytterligare en granne om hjälp. Och den här tredje grannen, han har en drönare. Så de ber honom att flyga med den över dammen. Och då finns det inte längre någon tvekan. Det är en bil i vattnet. De kontaktar direkt polisen och berättar vad de har sett.
Men vadå, är det någon väg i närheten där?
Nej, så det är liksom som en konstgjord sjö och så är det liksom hus, små villor som ligger runt hela sjön. Så nej, det är ingen väg som går längs med den eller mot den eller ingenting.
Okej.
Men polisen kommer till platsen för att undersöka. Erica och grannarna berättar vad de har hittat och lämnar över bilderna som de har tagit med drönaren. Och kort därefter så börjar polisen boxera upp bilen ur dammen. När de håller på att få upp bilen så håller Erica fortfarande kontakten med Jerry. Hon smsar honom och berättar vad det är som händer. Och bilen är nästan helt förkalkad när de får upp den på land. Men de ser snart något väldigt sjukt och det är att en person sitter i bilen.
Men gud vad läskigt.
Och Erica skriver detta till Jerry och hon tar även en film när polisen då får upp bilen på land. Märker att det är någonting i den och krossar rutan. Och då kan man se resterna av en människokropp i förarsätet.
Oj. Mm. Men vad sjukt att det är för att han såg det på Google Maps.
Ja, verkligen. En helt galen slump. Polisen tar kontakt med Erica och frågar hur hon har kommit över de här bilderna från Google Maps. Och de vill såklart även få kontakt med Jerry. De ringer upp honom och Jerry förklarar att han hade fått det här mejlet från rektorn och att det bara var en slump att han sett bilen. Polisen tror honom och de är bara glada över att de har hittat den. Erica skickar sedan en länk till Jerry och den här länken leder till en sida som listar ouppklarade fall och saknade personer i USA. Och det skulle visa sig att personen i bilen fanns med på denna listan. Nu kommer vi backa tillbaka några år i tiden och jag ska berätta om 40 år gamla William Earl Moult från Florida. Det är en fredag den 7 november 1997 och William är på en nattklubb i Lantana, Florida tillsammans med några vänner. William beskrivs som en tystlåten man som inte socialiserar så mycket. Han brukar inte gå ut och han brukar heller inte dricka så mycket när han väl gör det. Men den här kvällen så blir det några drinkar på klubben. Runt 21.30 så ringer William hem till sin flickvän från klubben. Han berättar att han tänkte åka om en stund och att han snart är hemma. Vid 23-tiden lämnar William klubben. Vittnen berättar om att de inte alls upplevde honom som berusad och han sätter sig i sin bil och kör ensam därifrån. Och detta är sista gången någon ser eller hör från honom. Flickvännen blir såklart orolig när William inte kommer hem och kort därefter så anmäls han försvunnen av sin familj. Polisen inleder en utredning kring hans försvinnande. De söker efter honom men de kan inte hitta några ledtrådar eller spår överhuvudtaget kring vart han har tagit vägen.
Vet man vad alltså flickvännen trodde?
Nej, det var som att han hade gått upp i rök. De misstänkte att något hade hänt på väg hem från klubben men de hade ingen aning om vad.
Mm. Alltså det måste vara så jobbigt som flickvän och bara så här, sitta och vänta på sin pojkvän och så kommer han inte hem och så vet man liksom inte, har han dragit eller har han blivit överfallen, har han kört av vägen?
Exakt, och speciellt mig med att 1997, jag tror knappt man hade mobiltelefon, i alla fall inte
gemene man liksom.
Exakt, så det är ännu mer frustrerande att man inte bara kan få tag i någon och kolla läget och han hade ju ringt 1,5 timme innan han lämnade klubben så det är ändå ganska lång tid innan han påbörjade sin resa hemåt. Och jag tror ändå det var ungefär 3 mil hem.
Ja.
Men polisen, de hittar som sagt inga spår. Och utan några bevis eller ledtrådar så läggs utredningen till sist ner. Och under 1997 så höll man på att bygga området där Erica idag bor. Och under tiden William försvann så var det i stort sett helt öde med undantag för byggarbetsplatser.
Mm-hmm.
Med det sagt så kan man ändå inte förklara hur bilen hamnade i dammen. Williams vänner och familj levde i flera decennier utan att få några svar. Han försvann som sagt i november 1997, men det var först i augusti 2019 som polisen äntligen fick ett genombrott i fallet. En vecka efter att Jerry upptäckt bilen och polisen boxerat upp den ur dammen hade man lyckats identifiera honom som William Moult, 22 år efter hans försvinnande. Dammen var belägen i Moon Bay Circle i Wellington, vilket är cirka 32 kilometer från Lantana, klubben som William var på väg hemifrån. Man vet fortfarande inte hur eller när Williams bil hamnade i dammen. Det är fortfarande ett mysterium för polisen. Enligt en rapport från The Charlie Project, som är en online-databas för ouppklarade fall i USA, så menar man att bilen ska ha varit synlig på Google Maps satellitbilder redan 2007. Men ingen hade lagt märke till den förrän 2019.
Om jag skulle vara inne på Google Maps och typ skulle se en bil i vattnet, då kanske jag bara tänkt, oj, kolla en bil i vattnet.
Exakt, typ, och där ligger ett bilvrak.
Ja.
Man antar ju att någon annan ska ha sett det också.
Precis, att jag inte var först liksom.
Efter att Jerry upptäckt bilen så var det många som kommenterade och undrade hur ingen kunde ha sett den tidigare. Och Jerry menar att via Google Maps så kan man tydligt se att det är en bil i vattnet. Men står man jämte dammen och tittar ner så är det så gott som omöjligt att se vad som ligger på botten. Vattnet är grumligt och brungrönt och det finns ingen sikt alls. Och som du säger, det är inte ofta kanske man hänger på Google Maps. Nu när William är återfunnen så jobbar polisen med att försöka ta reda på omständigheterna kring hur Williams bil hamnade där. Sheriffen i Palm Beach meddelade BBC att man tror att William kan ha tappat kontrollen över bilen och kört ner i dammen. Under utredningen av Williams försvinnande så fanns det som sagt inga bevis eller ledtrådar som antydde att det hade hänt något i det här området. Man hade ingen aning om att han ens hade befunnit sig här förrän bilen hittades. Men det bästa med den här berättelsen är ju att tack vare Jerry så får ju nu Williams familj klarhet i vad det var som hände. Även om inte alla detaljer finns på plats så vet de var han finns och var hans kropp finns. Och hans försvinnande är inte längre ett mysterium. Och familjen har ju nu möjlighet att kanske gå vidare. Och när jag gjorde research kring William och Jerry så var det väldigt svårt att hitta information. Jag ville liksom veta mer om vem var William innan försvinnandet och hur såg hans liv ut och även vad som har hänt det här året med utredningen efter man hittat honom. Men det var jättesvårt att hitta information. Däremot så snubblade jag över ett liknande fall som jag tänkte berätta om lite kort idag med då.
Ja, spännande.
Det är augusti 2019. Så det är alltså samma tid som fallet med William blev uppklarat. Och 13 år gamla Max Wierenka är tillsammans med sin familj i ett stugområde i British Columbia i Kanada. Max fick höra av andra gäster i stugområdet att de lagt märke till något som låg och glänste på botten av sjön. Max blir såklart nyfiken så han går ner till vattnet för att ta en titt och han ser något som han tycker liknar en bil. Max och hans mamma börjar göra lite research och de får fram information om en bilolycka som ökt rum vid sjön 2009, alltså 10 år tidigare. Alla hade överlevt den kraschen men de antog att det måste vara bildelar som ligger kvar efter det räddningsarbetet. När de delade den här informationen med de andra i området så fick de veta att alla bildelar från den olyckan hade städats bort. Så när Max får höra detta vill han ta en närmare titt i sjön och han bestämmer sig för att dyka ner med sin GoPro-kamera. Och han berättar i en intervju med CTV News att om det han fann på botten på något sätt skulle kunna hjälpa någon så var det värt att försöka ta reda på vad det var. Så han dök ner i det grumliga vattnet i sjön och det var först väldigt svårt att se men med hjälp av kameran så kunde han tydligt se att det var en bil som låg på botten. Max mamma informerade polisen och 3 dagar senare så boxerade de upp en Honda Accord och upptäckte att det fanns en kvinna i bilen. I bilen fanns även hennes identifikation och de kunde identifiera henne som Janet Ferris. Janet kom från Vancouver Island och var 69 år när hon försvann helt utan några spår. Hon hade kört sin bil ensam och var på väg till ett bröllop i Alberta och året var 1992. Hon hade alltså varit försvunnen i 27 år, långt innan Max ens var född. Och denna upptäckt kunde äntligen sätta punkt efter flera decennier av ovisshet för hennes familj. Och hennes son George Ferris, som var 62 år gammal när de hittade hans mammas kvarlevor. Han berättar för CBC att det värsta har varit att inte veta. Att de har spekulerat kring att hon kanske har kört av vägen, somnat vid ratten eller kanske väjt för ett djur eller för att undvika en olycka. Janets familj planerar att åka till stugbyn och hälsa på Max och hans mamma för att få träffa pojken som spelade en så stor roll i uppklarandet av Janets försvinnande. Och Max, han känner väldigt mycket för hennes familj. Och han sörjer att Janets familj förlorat henne. Och han säger att han kan inte föreställa sig hur det skulle vara att gå så många år utan att veta vad som hade hänt en närstående. Och trots att detta är en fruktansvärt sorglig historia så tycker George Ferris ändå att den har fått bästa tänkbara slut. Han berättade även att det var alla positiva minnen av hans mamma som hjälpt honom ta sig igenom det här. Hon har haft en väldigt stor positiv inverkan på hans liv. Och trots att det som sagt är en väldigt sorglig historia så kan han tack vare Max äntligen få ett avslut. Vilket de aldrig trodde att de skulle få.
Ja, men alltså som du säger, det måste vara så skönt att få ett avslut. Det måste vara så svårt om någon bara försvinner.
Ja, verkligen. Genom att man nu kunde hitta kropparna så ger ju det familjen en möjlighet att gå vidare och liksom kunna ta farväl.
Mm.
Och det är som du säger, det är så fruktansvärt att inte veta vad som har hänt en familjemedlem eller en vän som bara försvinner helt utan spår.
Alltså det är också ganska coolt om man tänker på tekniken. Att man idag då kan via satellitkameror eller vad Google Maps nu är. Alltså se en bil i en sjö och på så sätt hitta någon som varit borta så länge. Eller man kan dyka ner med en GoPro. Även om inte du kan se vattnet så kan du titta på materialet efteråt.
Ja, verkligen. Alltså, teknikens utveckling har ju möjliggjort att så många fall kan lösas.
Mm.
Och det är ju helt fantastiskt. Men också typ vilken tur att polisen trodde på Jerry.
Mm.
Jag menar, det är liksom hans historia om att han fått det här jobbet och liksom tipsar om en upphittad bil 22 år efter försvinnandet. Jag menar, det hade ändå varit rimligt om polisen trodde att okej, Jerry kanske sitter på lite mer information om Williams försvinnande än vad han kanske vill berätta. En sak de här fallen har gemensamt, det är också förutom tekniken att nyfikenhet lönar sig. Dels liksom Jerry, det var inte hans jobb att lägga sig i vad det var i sjön. Han hade lika gärna kunnat ignorera det. Och samma med Max. Han hade inte behövt dyka ner för att se vad som fanns. Så att ja, ibland så kan det vara bra att man har... Men att man har den inställningen att man vill veta mer. För att ibland så känns det kanske som att någon annan har säkert redan koll. Eller någon annan har säkert redan sett det. Och man kanske inte tror att det är en själv som upptäcker något. Men man vet ju aldrig.
Ja, men och att båda kontaktade polisen. Och att polisen åkte ut och kollade.
Mm.
Det är alltid värt att ringa en gång för mycket, brukar vi ju säga.
Ja, just det. Men det var allt från mig idag, så nu är jag taggad på att höra ditt fall.
Vi ska till djungeln.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Jag ska berätta om Jossi Ginsburg. Och som vanligt frågar jag om du känner igen namnet.
Och som vanligt säger jag nej, jag känner inte igen.
Mina källor är ett program från dokumentärserien Laws of the Jungle på Discovery Channel. Ett avsnitt från I Shouldn't Be Alive som bland annat finns på YouTube, Wikipedia och en artikel från Emmy Magazine. Och även den dramatiserade filmen Jungle där Daniel Radcliffe, ni vet, Harry Potter, spelar Jossi. Ja, och som jag berättade innan så ska vi ut i djungeln. Och jag vill också varna för att den här historien innehåller dödsfall. Jossi Ginsburg föddes 1959 i Israel. Och som ung vuxen så tog han värvning inom den israeliska militären. Men hans stora dröm var att få se världen. Och speciellt de outforskade områdena i världen. Och han hade främst ställt in siktet på Sydamerika och djungeln där. För att få ihop pengar till sin resa så jobbade han med massa olika saker. Bland annat konstruktionsarbete i Norge. Han var fiskare i Alaska. Och han lastade i och ur lastbilar i New York City. Och när han var 22 år gammal så hade han äntligen tillräckligt mycket pengar för att kunna åka till Sydamerika. Och han berättar att det fanns en enda anledning till varför han åkte. Och det var att han ville uppleva äventyr.
Låter som ett spännande liv hittills.
Mm, det blir ännu mer spännande kan jag lova. Och i dokumentärserien så berättar han att han på den här tiden var väldigt naiv och öppensinnad och nyfiken. Och hans resa tog honom först till Venezuela. Och sen lyftade han till Colombia där han träffade en lärare från Schweiz som hette Marcus Stamm. Och Marcus hade precis blivit dumpad av sin flickvän och sökte även han äventyr nu. Och de blev goda vänner och bestämde sig för att fortsätta resa tillsammans. Och de åkte till La Paz i Bolivia. Väl i La Paz så sprang de på Marcus vän, nämligen den amerikanska fotografen Kevin Gale. Och han var ganska välkänd bland de andra killarna. För att han var en fantastisk fotograf som då var på resande fot i flera år. Speciellt runt om i Sydamerika. Så de här tre killarna börjar hänga ganska mycket. En dag så träffar Jossi en österrikisk man, Karl Rupprechter. Karl var en erfaren geolog och han var lite äldre än de andra killarna. De var ju liksom i 20-årsåldern och Karl var i alla fall över 40. Karl höll på att planera en expedition till en liten by i en outforskad del av Amazonasdjungeln. Alltså outforskad inom citationstecken, för det fanns ju olika stammar som bodde där, men den vita mannen hade inte åkt dit än, om man säger så. Och han hade även hört att det skulle finnas guld där. Detta lät ju precis som det stora äventyret som Jossi längtade efter.
Vilket år är det nu?
Ja, just det. Han föddes 59 och detta är då 81.
Okej.
Okay. Och Jossi går tillbaka till Marcus och Kevin och berättar om den här Karl som han har träffat och den här fantastiska expeditionen de ska ut på. Och så frågar han om de vill hänga med. Och efter lite dividerande så slutar med att alla tre killarna ville hänga med. Nu skulle de tillsammans med Karl ut i de djupaste delarna av djungeln i Amazonas. Karl, den här geologen, han visade en ganska enkel karta med ett liksom kryss ditmålat på. Och bara, hit ska vi. Och det skulle ta några dagar för dem att komma fram till den här outforskade delen. Karl insisterade och menade att han har varit där tidigare. Och nu var detta i november och regnsäsongen var på ingång. Och lokalborna varnade killarna för att bege sig ut. För att under regnsäsongen så blir djungeln till en väldigt farlig plats. Och det är ju inte som regn här, utan det blir typ så här monsunregn och det blir bara flod alltihop. Men Karl övertygade dem om att det är nu eller aldrig de ska gå. Och de väljer att börja vandra. Och de packar väldigt lätt och räknar liksom med att kunna överleva på allt som djungeln bjuder på. Så Karl leder killarna genom djungeln. Och det verkar vara väldigt viktigt för honom att han är ledaren. Och man märker att han gillar det här primitiva livet. Femte dagen på deras vandring så skjuter Karl en apa som faller ner då från ett träd. Och när han plockar upp kroppen så bara viftar han med den över, med armarna över huvudet och bara vrålar ut i luften. Och han verkar liksom älska det här barbariska och att han är en överlevare. Och Jossi berättar att man märker att Karl som sagt älskar det här, medan killarna tycker att Carl beter sig väldigt konstigt och att det kanske var lite väl onödigt att skjuta den här apan. Och speciellt Marcus, den här schweiziska läraren, tar väldigt illa upp. Och han vägrar att äta av apan. Men både Jossi och Kevin tycker att Marcus är lite känslig och att man ändå måste anpassa sig i djungeln och äta när det väl serveras mat. Och under de här dagarna så tuffar killarna till sig. Men Marcus gör inte riktigt det. Och de andra menar att det inte riktigt känns som att han är gjord för det här djungellivet. Han äter inte tillräckligt och han klagar hela tiden på att han har ont i fötterna. Och de andra killarna var lite mer vana vid det här. Som, alltså Kevin har ju rest runt jättemycket i Sydamerika och Jossi har ändå varit med i militären. Men när de sen stannar och Marcus tar av sig skorna så ser de, och det här är lite äckligt, men så ser de att hans fötter är liksom helt uppfläkta och jättemycket sår. Och på grund av den här extrema fuktigheten som det är i djungeln så har han fått massa svampinfektioner i de här öppna såren. Så att hans fötter har börjat ruttna. De förstår ju att Marcus behöver läkarvård och att de behöver börja ta sig tillbaka mot civilisationen. Och då har de egentligen två alternativ. Och det ena är att de vandrar tillbaka och det andra är att de bygger en flotte istället och tar sig fram via floden. Och nu så märker man att stämningen börjar förändras lite i gruppen. Carl, som alltid varit ledaren, börjar bli ifrågasatt, vilket han inte uppskattar. Och det här med att de ska ta sig fram via en flotte verkar Carl inte så sugen på. Och det verkar som att han inte har så mycket erfarenhet inom detta. Medan Kevin har gjort det massa gånger tidigare.
Plus att för Marcus del så låter det ju som att en flotte borde vara den absolut bästa idén.
Precis. Så de väljer i alla fall att bygga en flotte och ta sig fram via vattnet istället. Men efter de har gjort det ett tag så märker de att liksom floden blir mer intensiv. Det börjar bli svårare att styra den. Och Carl, som hela tiden haft den här ledarrollen, vill liksom att alla ska lyssna på honom, medan Kevin tycker att Carl tar dåliga beslut. Och att de absolut inte borde lyssna på Carl, för Carl kan inte styra flotten i den här floden. Men de tar sig in till land igen och ska ta en paus. Men då bestämmer Carl att de inte alls ska använda flotten igen. Och de andra börjar så här misstänka att det kanske är så att Carl inte kan simma eller någonting. För han verkar hela tiden väldigt orolig för vattnet. Carl menar att det inte kommer gå för det kommer vara för strömt och att det längre fram finns flera vattenfall och att de därför inte ska fortsätta via floden. Så att Carl tar beslutet att gruppen ska fortsätta till fots. Och nu blir stämningen ännu värre. Kevin och Jossi hade ju ändå hängt med från början för att hitta den här byn med ursprungsbefolkningen och de här oupptäckta delarna av kartan. Men att nu blir det liksom två läger, så det ena lägret är liksom Carl och, alltså Marcus lyssnar fortfarande ganska mycket på Carl, och sen så är det Kevin och Jossi lyssnar väl lite mer på Kevin. Och Jossi vill ju fortsätta sitt äventyr. Det är därför han åkt dit. Så nu börjar de tänka hur de ska göra, och Kevin och Jossi vill liksom inte tillbaka till civilisationen utan de vill fortsätta äventyret. Men däremot så känner de att det är bättre om Marcus fortsätter till civilisationen tillsammans med Carl. Och de förstod att Marcus fötter inte skulle klara av att fortsätta äventyret. Så de övertalar Marcus att fortsätta tillsammans med Carl. Vilket han gör. Så de tar farväl av varandra. Och Jossi och Kevin packar ihop sina grejer och hoppar på flotten igen. Och Carl och Marcus börjar gå. Och de uppskattar att de ska vara inom närmsta by inom en vecka. Och Kevin och Jossi väljer då att åka vidare längs floden på flotten. Och dag 10 så
börjar Jossi känna sig lite mer rädd. För de åker ju med den här flotten, men de märker att, alltså också på grund av regnsäsongen, så blir det mer och mer vatten och det är liksom väldigt strömt. Och floden hade förändrats ganska mycket sen de hade börjat. Och nu var det liksom mycket sten och lite vattenfall. Och allting blev liksom mer och mer intensivt och det blev svårare och svårare att styra flotten. Och de märkte att de började förlora kontroll. Det slutar ju med att de bara ligger och så här krampaktigt försöker hålla sig fast vid flotten och gör allt för att inte falla i vattnet. Och det är ju massa så här stora stenar. Och de märker att de börjar närma sig en, vad ska man säga, alltså det är så här massa typ sten och grejer, och inte ett vattenfall men liksom ett...
En fors.
Ja, tack. Och när de närmar sig där så liksom krockar de typ med en stor sten i mitten av floden. Vattnet forsar så häftigt runt dem och liksom på dem att flotten ställer sig liksom upp på sidan mot, alltså trycks fast vid stenen. Och även där så trycks ju killarna liksom mot flotten och känner att de kan ju inte släppa taget, för då kommer ju de bara flyta med floden. De inser att de snabbt måste ta sig därifrån. Kevin då, som har varit mycket på floder och så, han bestämmer sig för att försöka simma till land och hoppar i vattnet. Och Jossi menar att han trodde att det var ett självmordsuppdrag. Alltså strömmarna var så starka. Men Kevin lyckas ta sig till kanten. Så Jossi börjar kasta deras utrustning till kanten. Och ska också kasta ett rep så att Kevin kan dra in Jossi. Men när han börjar göra det så hör han hur det bara knakar och flotten lossnar från stenen. Jossi åker rakt ner i vattnet. Han dras ner under ytan och skickas iväg längs med floden. Jossi berättar att han kämpade med att hålla huvudet över ytan, men att han flög in i, ja men, i stenar och fallna träd och att smärtan var obeskrivbar. Och han drogs ner flera gånger och han trodde inte att han skulle få luft. Och han tror att det var ungefär 30 minuter som han var i vattnet och åkte längs med floden då. Och han var helt säker på att han skulle dö. Han fick ingen luft och han berättade att det kändes som att han skulle explodera. Men till slut så kom han till lugnare vatten och lyckades ta sig in till kanten. Och han förstår ju direkt att det är långt till där Kevin är nu. Men efter han samlat sig och samlat kraft så börjar han gå upp längs med floden för att försöka hitta Kevin. Och han går hela dagen och till slut så går solen ner och han söker skydd och somnar. Och när han vaknar dagen efter så är han ändå överlycklig över att han har överlevt första natten ensam. Så dagen efter när han går runt så hör han något som låter lite metalliskt. Och han följer ljudet och där hittar han deras ryggsäck som har fastnat i vattnet. Och han fiskar upp den och ser att allt är kvar. Och det var massa överlevnadsgrejer och lite mat och kartan. Så han får nytt hopp och ska nu bara se till att hitta Kevin så de kan ta sig härifrån. Samtidigt då så går ju Kevin och letar efter Jossi. Men Kevin har ingenting. Det enda han har är kläderna som han hade på sig. Kevin går också längs med floden. Men på grund av väldigt svår terräng så blir han tvingad att gå längre in i djungeln till slut. Efter några dagar så börjar Kevin få samma fotproblem som Marcus. Och hans fötter börjar också ruttna i den fuktiga luften. Jossi berättar att nätterna var värst. Och Jossi var ganska rädd för djur. Och en natt så hör han ett nytt ljud. Han hör liksom att det är någonting som rör sig runt honom. Och han hör hur så här grenar knäcks och... Han förstår att det är ett större djur. Och när han sätter på ficklampan så ser han ansiktet på en jaguar. Och han hade en tändare och en sprayburk med myggmedel. Så han tar tändaren och medlet och liksom skjuter en låga. Och detta var ett trick som han hade sett i en James Bond-film en gång. Och han visste faktiskt inte om det skulle funka, men det gjorde det. Det brann väldigt stort och det skrämde djuret. När Logan dog så kunde han inte längre se jaguaren. Men han satt där hela natten och bara grät och skrek. Och han tyckte att det var så hemskt för att den här rädslan, extrema rädslan han hade, det tog liksom all energi han hade. Dagen efter så förstår han att han nog inte kommer hitta Kevin. Att han nu är ensam och bör börja ta sig tillbaka. Och han kollar kartan och räknar ut att om han fortsätter gå i 2-3 dagar åt ett håll borde han komma till en gammal by. Och där ska det finnas en stig som kan leda ut till civilisationen igen. Och Jossi är ganska positiv nu. Han tänker att han kommer klara det. Och han börjar liksom sjunga medan han går och känner ändå att nej, men det här är ett äventyr och försöker bejaka det här. Och till slut så ser han ett jack i ett träd. Och då tänker han att det måste vara Kevin som har markerat ut att han går den här vägen. Så att han fortsätter och han går i timmar och timmar. Och till slut så ser han ett fotspår i leran. Och bara Kevin är i närheten. Och han blir så glad. Och så fortsätter han framåt och framåt och framåt. Till slut så ser han ett jack i ett annat träd. För att sen inse att det inte är ett annat träd. Det är samma träd som innan. Då inser han också att det var inte Kevins fotspår han såg. Det var sina egna. Och att han har gått i cirklar i flera timmar.
Uppgivelsen.
Mm. Här känner ju han att han börjar tappa hoppet igen. Tillbaka till Kevin. Han börjar må väldigt, väldigt dåligt. Han har gått 5 dagar utan mat. Och han inser att han kommer inte orka gå längre. Så han hittar en stock som flyter och bestämmer sig för att liksom försöka färdas i floden igen. Så han lägger sig på den här stocken och bara flyter med. Och han börjar liksom hallucinera och tappa medvetandet. Han känner liksom att nu är det inte långt kvar. Men så ser han en kanot vid floden. Och han släpper trädet och börjar simma in mot kanten. Och då är det 2 personer i kanoten. Och de berättar att de 2 gånger om året åker hit och jagar. Så att det var superslump. De hjälper honom och räddar honom. De tar honom till byn igen.
Gud, vilken tur.
Mm.
Här är, alltså, som du säger, vilken slump.
Mm. 2 gånger om året åker de dit. Men nu har det blivit december och regnsäsongen har dragit igång ordentligt. Det är som att himlen öppnar sig. En natt när Jossi ligger och sover så bara dras han med av allt vatten och liksom kan inte förmå sig att komma upp. Och han färdades väldigt långt bort med det här vattendraget då. Så vaknar han 15:e dagen helt dyngsur. Ingen mat. Han mådde superdåligt och var tvungen att gå tillbaka och hitta floden igen. Samtidigt så försöker Kevin övertala folk att hjälpa honom att hitta Jossi. Och till slut så lyckas han få några att hjälpa honom leta. Och de skulle flyga över djungeln för att leta efter Jossi. Och det sjuka är att Jossi hör det här planet när de åker runt och letar. Och han berättar att han vet att det är Kevin. Och han skriker och springer och försöker visa sig. Men alltså djungeln är supertät och han syns inte alls under träden. Och han säger att detta bröt ner honom. För han hör ju sen nu planet bara åker längre och längre bort. Och då kollapsar han och säger att han vill inte leva mer. Han var så trött och han vill bara vila och sova. Och det enda som skulle ge honom den känslan var om han dog. Och Kevin insåg då i planet att man ser ingenting. Och han förstod att det här inte skulle hjälpa honom hitta Jossi. Han berättade också att för varje dag så vet man ju att chansen minskar att Jossi ska vara vid liv. Dag 28. Då har Jossi börjat få feber.
Och det enda han hittade att äta var råa fågelägg. Och han började hallucinera. En dag så tittar han upp och liksom ser en tjej. Och han försöker liksom prata med henne, men hon pratar inte tillbaka. Och han försöker ändå bygga ett läger så att hon ska liksom få skydd. Och att hon ska få plats att sova. Och sen bara så här försvinner den här tjejen upp i luften. Ja, men han förstår ju då att det bara är hans tankar som spelar honom ett spratt. Han berättar liksom att han försökte krama henne och bara förstå att ingen var där. Han blev också rädd för att förstå att om inte hon är här så betyder det att jag har blivit galen. Men samtidigt så tänker han att det var liksom kanske hans undermedvetna som ville få honom att vilja leva för något. Alltså han var tvungen att hjälpa den här tjejen. Och därför kanske han höll sig själv vid liv. En natt så känner han så att det är någonting som börjar bita honom. Och bara, det kommer fler och fler bett. Och till slut inser han att det är tusentals fire ants. Jag vet inte exakt vad det är på svenska. Men som bara kryper och bara biter honom. Och han tittar och bara, allting runt omkring honom är bara rött av de här tusen och tusen och tusentals myrorna. Och han liksom får inte loss dem. Han liksom försöker springa loss och bara dra bort dem. Och Kevin då, han vägrar ge upp. Någon måste hjälpa honom att hitta Jossi. Han försöker övertala folk att de ska ta båtar och så. Men till slut så lyckas han få en kille som har en båt. Att säga, snälla, snälla, vi måste ut i djungeln och du måste hjälpa mig hitta min kompis. Och då säger den här killen att han måste vara tillbaka om 3 dagar. Så dag 29 åker de och letar efter honom. Och de åker upp för floden. Den här lokalbon sa då, han bara, alltså, du kan glöm din vän, djungeln har tagit honom. Och han ville flera gånger vända om, men det ville inte Kevin. Samtidigt hos Jossi så har även hans fötter drabbats av den här svampinfektionen. Och Jossi säger att det var inte fötter längre. Det var bara stora klumpar av blod och sår som han gick på. Och han berättade också att det gjorde så pass ont. Alltså han hade typ ingen hud kvar på fötterna. Och att han tyckte att det gjorde så extremt ont. Att han bad ju till Gud att så här, snälla låt mig dö. Till slut så lägger han sig bara ner och accepterar att men nu så här, ta mig Gud. Jag vill inte leva längre. Men så hör han ett bi som kommer närmare och närmare. Och han försöker vifta bort det, men han har liksom ingen kraft kvar. Och så kommer det närmare och närmare. Och sen så inser han att det är ingen bi. Det är en båtmotor. Och han börjar såhär sakta såhär ta sig upp. Och så ser han en skugga av en båt. Och då tar han sina sista krafter och ställer sig upp. Och då är båten liksom på väg bort från honom. Och precis i den sekunden så vände sig en kille om i båten. Och det är Kevin. Kevin kastar sig i vattnet, simmar och bara springer fram och kramar Jossi som bara faller ihop i hans armar. Och båda bara gråter. Och Jossi vet ju att men, Kevin har räddat mitt liv. Och Kevin menar att Jossi också har räddat hans liv. För Kevin hade inte kunnat leva med sig själv om Jossi hade dött. I och med att det var hans beslut att de skulle ta flotten och floden liksom. Och han var så här, nu i och med att han hittade Jossi så var det en sån extrem lättnad för honom.
Mm.
När de kommer tillbaka till civilisationen så förstår de att Marcus och Carl aldrig återvände. Och Kevin åkte ut i djungeln och började leta efter dem. Och även den boliviska armén började leta. Och de hade ju kartan, men de hittade aldrig dem. Och Kevin visade ju kartan som Carl hade haft med den här byn och dit de skulle gå. Men när folk fick se den här kartan så berättade de att den här byn som de skulle gå till existerar inte. myndigheter berättade också att Carl inte var en geolog, utan att han faktiskt var efterlyst av Interpol och att han hade ett långt belastningsregister av olika brott.
Va? Så han har typ lockat ut de här grabbarna i djungeln då, eller?
Men alltså, än idag så vet man inte vad hans plan var med de här killarna.
Nej.
Eller om han faktiskt trodde att det fanns en by. Men han hade ju sagt att han hade varit i den här byn, men alla som såg kartan sen menar att den inte existerar.
Men gud vad konstigt.
Och han och Marcus kom aldrig tillbaka. De har fortfarande inte hittat dem och man vet inte vad som har hänt.
Men du sa att han hade ett belastningsregister sedan tidigare.
Mm.
Vet du vad han var straffad för?
Nej, jag kunde faktiskt inte hitta så mycket information om det alls.
Vilken oväntad vändning.
Mm. Och Jossi spenderade nästan 3 månader på sjukhus men blev till slut helt återställd. Och Jossi och Kevin fortsatte att leta efter Marcus. Och de skapade flera sökningsuppdrag under flera år. Men de hittade tyvärr aldrig honom. Kevin träffade sin fru på ett av sökningsuppdragen. Och har fortsatt fotografera. Och är en väldigt duktig fotograf idag. Jossi är idag en inspirationsföreläsare. Men han jobbar också med flera olika så här, stiftelser så för att rädda Amazonas djungeln. Och det var historien om Jossi Ginsberg.
Så spännande historia. Snyggt jobbat.
Mm, alltså man undrar ju vad som hände, Marcus.
Verkligen. Återigen, bara det att få ett svar ger ju så mycket.
Alltså jag försökte verkligen hitta vad det var som Carl hade gjort och varför så här, Interpol var efter honom. Men jag kunde inte hitta någonting. Detta var ju också 81, så det var ju ganska länge sedan.
Kanske därför han var så beslutsam över att han skulle bestämma. För han kanske hade en plan.
Ja, och sen också så här, jag tror att det har varit lite jobbigt för Kevin och Jossi i och med att de övertalade Marcus att han skulle hänga med Carl. Men samtidigt så säger de att de var liksom säkra på att Marcus hade dött om han hade hängt med dem. Speciellt nu när de hamnade i floden. Han hade ju aldrig överlevt det.
Nej, jag menar både Kevin och Jossi fick ju liksom spendera flera dygn på egen hand i djungeln. Och jag menar om Marcus redan var så illa däran så ja, då är kanske inte sannolikheten så stor att han hade överlevt oavsett.
Nej.
Men du, vad sa du att den där filmen hette? Jag vill se den.
Den heter Jungle. Och det är som sagt Daniel Radcliffe som spelar Jossi. Och Jossi har liksom berättat för Daniel om sin resa och så. Och gissar väl på att han, att Daniel Radcliffe har liksom gått in i karaktären genom att verkligen lära känna Jossi. Så det finns massa bilder på dem tillsammans i djungeln, typ där han var.
Okej. Okay. Ja, men det låter jättespännande. Ska jag kolla in?
Gör det. Nej, nu var det ett litet tag sedan jag såg den här filmen. Men den fanns på SVT Play då.
Okej, okay, men jag kan kolla där. Annars kan vi bara skriva på Instagram vart den finns någonstans.
Mm.
Om ni också är nyfikna.
Den var faktiskt väldigt bra.
Okej, men ska vi försöka runda av?
Ja, jag tycker vi runda av. Efter den här intensiva djungelpromenaden.
Ja, men exakt. Tack så mycket alla som har lyssnat. Och ja, skicka era tips till oss. Skicka era kommentarer till oss. Så hörs vi igen nästa vecka.
Absolut. Ha det fint.
Puss, hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.